like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive?
Välkomna hit till ST-dag i muskelrelaxantia. Vi ska prata fysiologi, farmakologi och tillämpad anestesi, farmakologi, lite medicinteknik. Och vi som har den här dagen är professor Lars Eriksson, som också är FoU-chef här på PMI Solna. Du kanske vill berätta något om dig själv?
Ja, för oss som inte har träffat, jag tror jag har träffat ganska många under årets lopp, men som sagt, jag jobbar med forskning och utbildning här, är ansvarig för det. Och den här temadagen som vi nu ska ha idag, den är resultatet av flera års samarbete mellan Malin och mig, och vi har satt samman den här dagen just för att, så att säga, bygga på det som tidigare har, jag tror vi har kommit i kontakt med varann i undervisningssammanhang kring just muskelrelaxantia. Så vi ser jättemycket fram emot den här dagen.
Mm. Yes. Och Malin Jonsson Faglund heter jag. Jag tror att jag har träffat de flesta av er i olika sammanhang. Jag är funktionsnedsättningschef på trauma och akutkirurgi här på PMI Solna, men forskar också ungefär 40%, och gjorde min doktorsavhandling med Lars som handledare. Så att vi har jobbat tillsammans i ganska exakt 17 år. Tiden går fort. Ja,
men
idag, ja, precis. Idag ska vi prata muskelrelaxantia. Och schemat ser ut så här. En liten introduktion. Sen ska vi prata lite basal fysiologi och farmakologi i den neuromuskulära kopplingen. Många av er kan det här, tror jag. Så att vi kommer köra lite dialog. Kolla hur det känns. Sen blir det fika. Man har fått lite panik i rummet bredvid här, men de har beställt fika. Så att tillämpad farmakologi, muskelrelaxantia. Jag ska säga att jag kommer prata lite CELO också här. Och sen kommer Lars att prata icke-depolariserande muskelrelaxantia under den andra delen. Sen blir det lite paus och sen ska vi prata restkurarisering och monitorering. Sen blir det lunch, lite innan den stora lunchrusningen. Vi ska prata reverseringsmedel, eller Lars ska göra det. Och sen har vi en liten paus och sen kör vi lite fallpresentationer och MCQ-frågor. Och sen tänker jag att det kanske är några av er som har plockat med några fall hit. Är det någon som har något spännande fall med muskelrelaxantia? Ja, ni kan
eller
fundera.
Kommer på något under dagen.
Ja, ni kanske kommer på något under dagen. Känns det här upplägget okej? Är det något som ni saknar? Vi är ju här för er skull, så att passa på att fråga. Och jag kan säga att det som inte Lars kan, det finns ingen annan i världen som kan det. Så det är ganska bra. Så vi har liksom en levande uppslagsbok med oss. Så att passa på nu och ställa alla kluriga frågor som ni har. Okej? Ja, då kör vi igång med ett litet kortfall. Här, en 30-årig man som ligger på IVA sedan 6 dagar tillbaka på grund av en trafikolycka. De skador som han ådrog sig i trafikolyckan var en liten traumatisk subarack, en C7-fraktur, en TA12-fraktur med neurologiska bortfall, bilaterala kostafrakturer och leverskada. Och han behandlas med NIV, 50% syrgas ungefär sedan inkomsten till IVA. Han har en EDA som smärtlindring för sina kostafrakturer. Stabil cirkulatoriskt, och de här bukskadorna i levern då är behandlade konservativt. Och nu så ska han operera en C7-fraktur. Det här kan vara en ganska typisk patient hos oss här på Karolinska Solna. I labb då så är han hyfsat, ja, syresatt med 50% i NIV, 10 i PO2, 5 i PCO2, HB100, natrium-140, kalium-3,5 och krea-67. Och då är frågan hur ni ska göra. Några snabba förslag på hur ni skulle söva den här patienten, och framförallt med fokus på relax. Hur skulle ni göra? Vad tänker ni?
RSI med
Esmeron. RSI med Esmeron, ja. Fler förslag? Någon som har något annat förslag? Hur tänker du, Anna?
Nej, men jag tänker att han är ändå immobiliserad för sig bara några dagar, men inte snivårspatient. Även om han inte har ett högt kalium nu.
Precis.
Känns han ändå lite...
Exakt.
Ja, svag.
Precis. Känns som du får en bock på den här restedagen redan från början.
Jag går hem nu då.
Ja, precis. Ja, men vi ska prata lite om det. Det är alldeles rätt svar då. Därför att även om den här patienten då som har legat immobiliserad på IVA nästan en vecka, så finns det risk att man får en påverkan och får en hyperkalemi. Vi ska prata om varför man kan få det om man ger CELO, eller succinylkolin. Yes, men då kör vi. Välkommen. Och det, jag ska säga det, det finns inga handouts. Eller jag tror att Lars kanske har handouts möjligtvis. Men det kommer att läggas upp på hemsidan. Så kan det bli, Majesello. Och det vill vi inte vara med om. Ja, då kör vi. Vi ska prata lite basal fysiologi, farmakologi, den neuromuskulära kopplingen. Och så ska vi prata om min favorit, drogselo. Den neuromuskulära kopplingen är väldigt väl studerad. En liten repetition, för det här är kanske ingenting som vi går omkring och tänker på dagligdags. Eller vad säger du, Jesper?
Nej, just idag.
Ja, ja just idag har jag tänkt på det. Precis. Nej, men då har vi en motornerv som går ut mot en muskelfiber som vi ser här. Och ni ser att det är, den delar upp sig, den här nerven. Och sen om vi då spanar in där det egentligen händer då, kopplar kontakten mellan nerv och muskel, så har vi en förstoring av det här. Då ser ni den presynaptiska nervterminalen. Och sen så finns det rikligt med synaptiska vesiklar här. Och vad finns det för substans i de här synaptiska vesiklarna? Kalcium. Ja, kanske lite. Vad är det för transmittor?
Acetylkolin,
precis. Och sen har vi en synapsklyfta här. Så att när det kommer en aktionspotential så frisätts det en massa acetylkolin i den här synapsklyftan. Och sen så binder den postsynaptiskt till det här postsynaptiska muskelmembranet. Och som ni ser så är det här muskelmembranet väldigt veckat. Och det är för att öka ytan och öka möjligheten till väldigt mycket receptorer och så. Vi ska titta på det här lite mer i detalj. Men det är här som det händer. Och det som är häftigt med den neuromuskulära kopplingen, det är ju att vi kan se och vi kan faktiskt monitorera det här dagligdags. Om vi tittar på den här mer i detalj då. Om vi säger att vi ska göra en muskelkontraktion, då kommer det att komma en impuls här i den motornerven som då fortleder sig här. Här har vi spänningsberoende kaliumkanaler som ser till att upprätthålla membranpotentialen. Och sen fortleder det sen här. Här har vi kalciumkanaler, spänningsberoende kalciumkanaler i klassisk neurotransmitterfrisättning. Så att när aktionspotentialen kommer här, då kommer kalcium att strömma in i cellen eller i nervterminalen, och då är det en signal till de här vesiklarna att frisätta acetylkolin i synapsen. Och då är det så att det frisätter en förfärlig massa acetylkolin i den här synapsen, mycket mer än vad som behövs. Och det beror på att det här är en väldigt viktig synaps för att framförallt för andningsmuskulaturen då, rent liksom utvecklingsmässigt. Om man inte har en fungerande andningsmuskulatur så är det svårt att överleva. Så att det finns en stor säkerhetsfaktor här. Och sen så binder den då till nikotinerga acetylkolinreceptorer postsynaptiskt. Så det här är väldigt viktigt att ha koll på, och det är ju vanlig klassisk neurotransmitterfrisättning. Sen finns det en del sjukdomar som opererar i det här området. Kan ni komma på någon sjukdom som påverkar några av de här strukturerna?
Myasteni.
Precis. Det är allra vanligaste. Har du sett träffa på någon sån patient?
Svärmor.
Svärmor, precis. Så myastenia gravis är en ganska vanlig sjukdom som vi alla kommer att träffa på. Och då har man autoantikroppar mot de här postsynaptiska nikotinerga muskelreceptorerna, så att man får en försämrad funktion hos de här receptorerna. Och klassiskt så får man en ganska påverkad ansiktsmimik och så, och patienterna behandlas med acetylkolinesteras-hämmare. Men sen har vi lite mer ovanliga fåglar. Neuromyotoni, är det någon som har sett en sån patient? Det kallas också Isaacs syndrom, och det underlättar inte direkt, eller hur? Jag tror att det finns 20 patienter i Sverige. Det här är sånt som kan komma på tentan möjligtvis, redan i värsta fall. Och då har man autoantikroppar mot de här kaliumkanalerna. Och sen har vi Lambert-Eaton som är lite vanligare ändå. Då har man autoantikroppar mot de här kalciumkanalerna, spänningsberoende kalciumkanaler. Och det kan ibland vara associerat med småcellig lungcancer, med neoplastiska syndrom. Men sen har vi de här två, botulinum och tetanustoxin, som ju påverkar presynaptiskt här. Och där man vid botulism har påverkan på frisättningen av acetylkolin här. Så att man får en försämrad funktion i den här. Och vid tetanus så får man en form av överaktivitet i den här synapsen. Yes. Funderingar? Man brukar säga att det i de här vesiklarna så ligger det inte en molekyl med acetylkolin, utan det frisätts ett kvanta av acetylkolin, och det är som ett begrepp som man behöver kunna, och det är hundratusentals molekyler acetylkolin. Så varje gång så frisätts det ett kvanta acetylkolin här, släpps ut i synapsklyftan, och sen så händer det någonting postsynaptiskt. Och alltså, hälften av det som frisätts här bryts ner omedelbart av acetylkolinesteras. Och vi ska titta lite grann på hur det här ser ut då. Här har vi en acetylkolinmolekyl. Och den viktiga delen här, det är en kvartärammoniumförening som ni ser här. En kväve, en positivt laddad kväve här i mitten. Det är den delen som binder in till receptorn. Och vi kommer ha anledning att komma tillbaka till den här kvartärammoniumföreningen lite senare. Men om ni tittar då på acetylkolinomsättningen här, så har vi då den presynaptiska nervterminalen. Vi har acetylkolin som frisätts till den här synaptiska klyftan. Och sen bryts det ner, hälften bryts ner omedelbart av acetylkolinesteras till kolin och acetat. Och sen så sker ett återupptag. Och sen så får man då en resynstisering med acetyl-CoA med kolin med hjälp av CHAT, kolinacetyltransferas. Här är inget som vi går omkring och pratar om dagligdags, men det är bra att kunna. Återupptaget kan påverkas av hemikolinium till exempel. Och vi har ju våra acetylkolinesterashämmare här, som hämmar acetylkolinesteraset. Och verkningsmekanismen är ju att vi får upp nivån av acetylkolin i synapsklyftan med hjälp av, eftersom vi hämmar nedbrytningen här, så att det blir jättemycket acetylkolin i synapsklyftan. Och då kan acetylkolin konkurrera bort icke-depolariserande muskelrelaxantia. Funderingar? Kan ni det här? Ja, sådär. Bra. Kan studierektorerna det här? Nej. ST-cheferna?
Nej.
Nej. Ja, vad nikotinerg betyder, precis. Det är bra, vi kommer lite mer till det. Men man kan säga att acetylkolinreceptorer kan antingen svara bra på nikotin eller på muskarin. Och nikotinerg betyder att de då svarar bäst på nikotin. Så det är den typen av acetylkolinreceptorer som svarar bra på nikotin. Och det är oftast, eller det är alltid jonkanaler där det strömmar joner emellan. Medan muskarinerga acetylkolinreceptorer är G-proteiner, som ju har en annan, det är en annan receptorklass. Bra. Acetylkolinesteras då, en liten närbild av acetylkolinesteras här. Nej, men acetylkolinesteras är ju superviktigt för oss, eller hur? Vi jobbar ju med neostigmin nästan dagligdags, så att det är bra att vi har koll på vad vi gör. Och acetylkolinesteras katalyserar nedbrytning idag av acetylkolin till kolin och acetat. Och det här är supersnabbt. Så att acetylkolin är bara närvarande i den här synapsklyftan i en millisekund ungefär. Det är ju så snabbt så det kan vi inte ens tänka oss. Men det här går ruskigt snabbt. Sen har vi acetylkolinesterashämmare. Och de binder reversibelt till kolinesteras. Till skillnad från biologiska stridsmedel som kan binda lite mer irreversibelt. Högaktuellt i de här tiderna kanske. Men acetylkolinesteras hämmare binder reversibelt till kolinesteras, och då får man en ökad mängd acetylkolin i den här synapsklyftan. Och det som är viktigt, det är ju att man får en ökad mängd i alla kolinerga synapser. Neostigmin som vi använder går ju överallt, och med anledning av det då så använder vi ett annat läkemedel tillsammans med det, eller hur? Så att man behöver någon form av antikolinerga för att inte påverka hela autonoma nervsystemet. Vi skulle vilja bara påverka den neuromuskulära kopplingen. Vi vill ju inte slå på allting. Och även i hjärnan. Men hur är det med neostigmin då? Passerar det upp till hjärnan? Nej, Henrik tror inte det. Jag tror inte heller det. Nix. Så här ser neostigmin ut då. Och neostigmin är en vattenlöslig substans. Ni ser att det finns en sån här aromatisk ring som ju kan indikera att det kanske skulle kunna vara lite fettlösligt. Men sen finns det de här molekylerna som är i kanterna här, och framförallt den här kvartära ammoniumföreningen som då kommer att vara dagens tema. Jonas Blixt som är vår chef på Neuro tyckte att alla skulle kunna rita upp en kvartär ammoniumföreningen efter den här dagen, att det var det viktiga. Men det är väldigt viktigt med den här kvartära ammoniumföreningen. Och neostigmin passerar inte blod-hjärnbarriären. Men däremot så har vi fysostigmin som kan användas ibland. Mm. Och det kan ju passera blod-hjärnbarriären. Ni ser att den här molekylen ser lite mer lipofil ut med såna här aromatiska ringar och så. Vad händer när det passerar blod-hjärnbarriären då, den här typen av molekylen? Vad händer med patientens hjärna? Blir man pigg och alert, eller?
Mindre dement.
Ja, kanske. Och det kan slå lite åt båda håll också. Man kan bli mer dement också, kortvarigt. Precis. Man kan få lite oanade effekter av kolinesteras hämmare i hjärnan. Men du har ju helt rätt att en del demensmediciner baseras på den här principen. Sen finns det pyridostigmin som vi knappt använder, och edrofonium som jag tror kan användas i USA i viss mån, men det är ingenting som vi använder här. Utan det vi använder är ju neostigmin. Och biverkningarna av neostigminet, det har att göra med de här antikolinerga effekterna, att man får ökad salivation, bronkonstriktion, ökad GI-aktivitet, bradykardi eller blodtryckfall, eller förlåt, ökad aktivitet i muskelnerviga synapser, och sen ger man antikolinerga. Och Lars kommer efter lunch att prata mer om reversering, så det här är mer grund, liksom, vi försöker tänka lite autonoma nervsystemet och hur de här synapserna ser ut.
En snabb fråga där. Att bronkonstriktion kan komma sig av muskellaxantia, och dess antidot beror på det här med att det är nikotinerga och muskarinerga receptorer det då.
Tänker du typ bronkonstriktion efter mivakron till exempel,
ja,
eller så?
Det var någon...
Ja, då är det nog mer den histaminfrisättande effekten av muskellaxantia som eventuellt kan göra att man får bronkonstriktion. Medans när det gäller neostigminet, då har det att göra med den kolinerga synapsen, muskarinerga receptorer som får en ökad aktivitet. Men muskelrelaxantia i sig är väldigt sällan att det, alltså, via det kolinerga systemet, utan då är det histaminfrisättningen som ger bronkonstriktion. Det är jättebra. Det är en jättebra fråga, för det är väldigt kul om man tänker farmakologiskt och liksom lyckas.
Jag tror det stod så i den här boken att de relaterade till hur specifika de var mot just muskelplattan, att deras biverkningsprofil. Men det stämmer inte riktigt.
Nej, alltså det är väl både och. Alltså, jag tror att selokurin till exempel är en ganska smutsig molekyl som vi ger en ganska stor dos. Och när man gör så, då kan det vara så att det spiller över på andra receptorer, till exempel muskelnerviga receptorer. Mm. Men den största delen är ändå histaminfrisättningen. Okay. Yes. Ja, världens mest studerade receptor, det är den fetala muskulära nikotinreceptorn. Och ni som har hört mig ett par gånger tidigare vet varför den är så studerad. Är det världens mest intressanta receptor? Det kanske jag tycker, men det är inte säkert att alla andra tycker det. Ja, men det beror på de här djuren som... varelserna som finns här i närheten. Det här är en elektrisk ål, electric eel, och i de här elektriska organen, de kan skicka ut strömstötar och döda sitt byte. I de här elektriska organen så finns det en liknande receptor som den här fetala muskulära nikotinreceptorn. Så det är helt enkelt väldigt lätt att rena fram receptorer ur den här. Och sen så den här ormen, det är en kobra, eller hur? Alfabungarotoxin i sig. Så då kunde man kombinera alfabungarotoxinet med de här receptorerna i mitten av 90-talet och göra väldigt mycket studier på det här. Så det var helt enkelt görbart innan man kunde klona och fixa så som vi kan göra nu. Nu kan vi tillverka vilken receptor vi vill, men det var inte så lätt förut. Som anledning av det så har man studerat den här receptorn väldigt mycket. Och det här är en ligandstyrd jonkanal. Vi ser att det är, om vi tittar på den uppifrån, så är det en centralt hål här där det strömmar joner, kationer framförallt. Och sen så är det en pentamer, och den fetala muskulära nikotinreceptorn har alltid två alfa här, och det är till de här alfa subenheterna som acetylkolin binder in, och det är den kvartära ammoniumföreningen som binder in här. Och sen så har vi en beta, en delta och en gamma. Och icke-depolariserande muskelrelaxantia, vad binder det då? Tror ni? Det konkurrerar med acetylkolin, eller hur? Henrik?
Ja, jag tror att det binder till samma sajt.
Exakt, det binder till samma sajt här. Och då är det så att då är det liksom lite fördel muskelrelax, därför att det räcker med att det binder en muskelrelaxmolekyl här, för det behövs två acetylkolinmolekyler på den här receptorn för att få den att konformationsändra sig och öppna sig. Så att om man har lite muskelrelax så kommer man att påverka de här receptorerna, eftersom att det bara behövs en här till skillnad från två här. Och sen ser när man tittar på den här från sidan så ser det ut på det här sättet, och då strömmar det natriumjoner in framförallt när man får en depolarisation, och det här går ju väldigt snabbt. Och här kommer dagens kanske mest prekliniska bild. Nikotinerga styrkolinreceptorer tillhör en familj som heter cysloopreceptorer, och det är definitivt överkurs för er. Men det som är intressant, det är att det finns lite andra kompisar som vi känner till som tillhör samma receptorfamilj, och det är GABA-A-receptorn som också är en jonkanal, glycin och 5-HT3, serotoninreceptorn, våra antiemetika, ondansetroan och så, 5-HT3-receptor. Läkemedel påverkar dem, och de ser likadana ut, och de är uppbyggda av fyra såna här transmembranösa proteiner som tillsammans, de här fyra, bildar en sån här subenhet, och fem såna här subenheter bildar jonkanalen. Och då är det väldigt viktigt vad det sitter för små aminosyror i den här delen som ligger närmast poren, för det är där som molekylerna kommer att binda in och så, och sen bygger den upp en sån där. Och jag vet att åtminstone när jag pluggade till den, då kom det faktiskt lite frågor på såna här transmembranösa proteiner, så det kan vara väl värt att komma ihåg det här lite grann. Och det är också ganska bra eftersom det är GABA-receptorn och 5-HT3, så vi har ju täckt in en ganska stor del av våra läkemedel med det här. Ja, men de här nikotinerga acetylkolinreceptorerna då, som är en jonkanal, de är excitatoriska receptorer, så att när det strömmar joner igenom så är det framförallt natriumjoner som strömmar och som ger en depolarisation. Och det finns lite olika typer av nikotinerga acetylkolinreceptorer. Det här är ju de som vi kanske tänker på mest i vårt dagliga arbete. De muskulära, som antingen kan vara fetala, som vi har pratat om, som då har en sån här gamma-subenhet här. När man föds och börjar röra på sig lite och få lite aktivitet i sin neuromuskulära koppling, då transformeras den här fetala subenheten till en epsilon, eller den här gamma subenheten till en epsilon subenhet. Men det som kanske inte så många av er känner till, det är att den här fetala subenheten, den stannar kvar i musklernas DNA, i kärnan, hela livet. Så att om man råkar ut för immobilisering senare i livet, hamnar på IVA eller får en tvärsnittslesion eller liknande stor brännskada, då kommer de här att börja aktiveras igen och transkriberas och bli proteiner, och så får man den typen av receptorer istället.
Ja. Varför aktiveras det just vid brännskador? Vad är brännskadan som aktiverar?
Man får en annan typ av ett kraftigt inflammatoriskt påslag och en påverkan på musklerna, så att man har sett, och man har studerat det väldigt mycket och sett att de aktiveras. Men du har ju rätt i att, och så kan man ofta tappa innervationen, det är väl det som är nyckeln på något sätt, att du tappar innervationen till de här neuromuskulära kopplingarna på alla små nivåer.
Specifikt just för brännskada, inte andra stora trauman som inte immobiliseras och så?
Alltså man kan säga att man har en ökad risk, det vet man, både vid immobilisering men också vid ett inflammatoriskt tillstånd, så kan det ibland också dyka upp mer sådana här receptorer.
Hur länge sitter
det
där i?
Ja, det är en 10 000 kronors fråga. Det är ingen som vet. Jag satt och kollade lite i litteraturen här för några dagar sedan, bara för att se vad som står i läroböcker och så. Och då hittade jag någonstans där det stod upp till 100 dagar. Men det här är ju absolut ingen som vet. Det finns inga studier på det här. Man kan säga att den här processen börjar efter 24-48 timmar ungefär. Och sen så hur länge den håller på är väldigt svårt att veta. Jag vet inte, Lars, om du har lust att kommentera det.
Nej, men kunskapsläget är sånt att vi vet inte hur länge den här risken kvarstår. Vi vet egentligen inte heller hur länge den kvarstår efter en lektion eller en åkomma som man analyserat individen. Det finns enstaka fallrapporter på person som har rehabiliterats efter till exempel genmaré och är åter i normalt liv, och sen så insjuknar en akut appendicit och sedan får kombinations av induktionsmedel och xeloterin, och sen visar sig ha den här, ha kvar den här förändringen i sin receptor från massiv hyperkalemi. Så det går inte att svara på, och det är heller inte studerat på trauma. Det är precis som du säger, Malin, det är väldigt väl studerat inom brännskadevården. Mm. finns samma skäl att anta att om man har kraftig inflammatorisk skada och annat skäl så händer samma sak. Och man samtidigt immobiliseras, för det är det som är, det är också kombinationen med stor brännskada, att man immobiliserar.
Precis. Och många av de här studierna är också djurstudier. Det har gjorts humanstudier också, som man vet att det är tillämpligt på människor. Men många djurstudier, och det är ganska få som låter djuren gå med en svår skada i år eller månader eller så, utan det handlar om några veckor som längst. Ja, så här har vi de muskulära då, som sitter i den neuronala, eller i den neuromuskulära kopplingen. Och de här lila prickarna här, det är bindningsställen till acetylkolin. Och då finns det två stycken på den muskulära nikotinreceptorn. Men sen så har vi ju neuronala, hela centrala nervsystemet är ju fullt av neuronala nikotinreceptorer. I perifera nervsystemet finns det också, i binjuren, i glomus caroticum som sitter här på halsen, som reglerar hypoxi eller syrgaskänsligheten i kroppen. Det finns också presynaptiskt i den neuromuskulära kopplingen, och det finns på makrofager, om man pratar om den inflammatoriska reflexen, ni som är mer IVA-intresserade kanske känner till att man har, för nu är det nog 10 år sedan ungefär, hittat att perifera makrofager har alfa 7 receptorer på sig som kan påverka kopplingen upp till hjärnan och reglera ett inflammatoriskt svar, vilket är väldigt spännande. Men de här neuronala nikotinreceptorerna, de har bara alfa- och beta-subenheter, och de kan se lite olika ut. Det här är en gang som finns i perifera nervsystemet, alfa 3, beta 2. Här har vi alfa 7, och sen finns det den vanligaste i centrala nervsystemet, är alfa 4, beta 2, som också är den som man använder när man röker eller snusar. Och de beter sig lite olika, alla de här receptorerna. Ja, men om vi fokuserar på nikotinreceptorer i den neuromuskulära kopplingen då, så är det så, den här känner ni igen, det är bara en modifierad bild av samma sak som vi har tittat på, den presynaptiska motornerven. Vi har acetylkolinvesikler här, och när acetylkolin frisätts så påverkar de den adulta muskulära nikotinreceptorn som ligger här. Men sen ser ni också att här ute i kanten, lite längre bort från själva receptor, eller synapsen, extra synaptiskt brukar man kalla det, så ligger alfa 7, sådana här neuronala nikotinreceptorer. Och så har vi också fetala muskulära nikotinreceptorer. Och det är den här gruppen av receptorer som, om man är vuxen och råkar ut för immobilisering, trauma eller tvärsnittslesion eller så, börjar växa till och ploppa upp här extra synaptiskt, och som kan orsaka, som är mer känsliga för selokurin, som då kan orsaka en hyperkalemi om man stimulerar dem väldigt mycket. Men sen så har vi här presynaptiskt en neuronal receptor som heter alfa 3 beta 2, som är en nikotinärg neuronal receptor som sitter här. Och så att när acetylkolin frisätts här så binds det dit postsynaptiskt, om man får en muskelkontraktion. Men det binds också presynaptiskt, och det här är positiv loopförstärkning här, så att när det binds till den här presynaptiska receptorn så är det en signal att frisätta mer acetylkolin. Och man har en väldigt hög aktivitet i den här synapsen, som vid tetanus eller kramp, liknande mönster. Så att det är väl, nu ska vi se vad som kommer, precis. Och ja. Och det här är någonting som jag och Lars tillsammans upptäckte för 10 år sedan, är det nog ganska precis. Ja, vi tittade i grodägg och utsatte uttryckte olika nikotinreceptorer på ytan i grodägg, och såg att man har ett helt annat påverkan av selo till exempel, som inte påverkar de här receptorerna i någon större utsträckning, medan icke-depolariserande muskellaxantia binder i sitt adekvata koncentrationsspann till de här receptorerna. Och det skulle också då förklara varför när man ger selo, så vet ni att då har man ju staplarna sig lika höga ut, eller hur? Man får ingen fade. Jag tror kanske att om vi kommer hit så ska vi se. Precis.
Hända fråga. Förutom den här effekten av selo.
Ja.
När man uttrycker de fetala, när man har de här tillstånden, finns det någon annan klinisk bild av det? Eller finns det någon bindning som man kan se?
Nej, jag tror inte det egentligen. Utan det är ju, alltså under normala eller hyfsat normala förutsättningar så fungerar de rätt okej. Men det som händer är att de är mer känsliga och öppnar sig längre. Jag ska visa lite om det. Så att, precis. Jo, det jag skulle säga är att om man ger selokurin, då vet ni att då ser de här staplarna ut. Vi ska titta på monitoreringen, men då har man lika höga staplar. Och det är ju anledningen till att det inte är någon idé att koppla upp sin neuromuskulära monitorering. För den monitoreringssystem som vi har mäter ju bara toff, eller hur? Vi kan inte se hur hög stapeln var från början och jämföra det på slutet och så, utan man får en ratio. Och om man har selo så har man ingen ratio, utan först så är det liksom ett helt deprimerat respons och sen kommer de tillbaka, men liksom gradvis, och staplarna är lika höga hela tiden. Och det beror på att selo bara påverkar den här postsynaptiska receptorn, så att man, det är olika nivåer av blockad här. Medan icke-depolariserande muskelrelaxantia som är smeron eller trakrium, får man både en sänkning av stapelhöjden eftersom de påverkar den postsynaptiska delen, men man får också det här uttröttningsfenomenet som tillskrivs den här receptorn. Så att den här, när man kör första, då är det fortfarande lite acetylkolin kvar här, men sen ser när man kommer till 2, 3, 4, då tröttas den här synapsen ut. Man lyckas inte mobilisera fram mer acetylkolin. Och då får man det här fade-fenomenet. Den där tänkte jag att vi ska komma tillbaka till lite senare när vi ska prata PTC. Nu ska vi lämna det här lite grann och prata om depolariserande muskelrelaxantia. För ni vet att det finns två olika typer, det finns depolariserande och icke-depolariserande. Och depolariserande heter det för att man får en initial stimulering av en receptor och sen blir den stängd, receptorn eller membranet. De exakta molekylära mekanismerna bakom hur selo funkar är ingen som vet faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Och sen bryts det ner av pseudokolinesteras som finns ute i blodet. Icke-depolariserande konkurrerar med acetylkolin om bindningen till receptorn, som vi sa, men man får ingen aktivering. När man har gett esmeron så kommer inte patienten att börja rycka eller något sånt, eller hur? Så selo används ju kanske ofta i samband med RSI. Det här krikoidtrycket ska vi inte diskutera idag. Det här kanske är en gammal...
Kan vi backa lite snabbt bara, ja? Till icke-depolariserande? Mm. Är det, och då menar du att både pre- och postsynaptiska på icke-depolariserande?
Ja, precis.
Främst, eller?
Ja, just det. Du menar med bindningen här. Ja, precis. Ja. Exakt.
Eller återkommer vi till det? Eller?
Lars kommer att återkomma lite till icke-depolariserande, men kanske inte exakt till bindningen. Men den konkurrerar på båda ställena, men framförallt på den postsynaptiska. Och jag tror egentligen inte att det är så jättemycket gjort där man har studerat exakt hur den binder in till den presynaptiska. För det här är någonting som man har haft fokus på sista 10 åren ungefär. Ja.
En depolariserande, den är reversibel bindning.
Exakt.
Så den åker.
Den släpper sen. Ja, precis. Det är hela tiden, som med alla bindningar, så är det en jämvikt hela tiden. Så att några molekyler är bundna, en del är inte bundna och så. Men till slut så är allting borta. Ja, då ska vi prata selo eller succinylkolin. Och det här är ju, vet ni vilket land som uppfann selo, höll jag på att säga? Det är en kuggfråga. Det finns bara ett svar, eller hur?
Sverige.
Ja. Teslev, så det här är svensk medicinhistoria. Första publikationen på selo i mitten av 1900-talet i Sverige. Så att, precis, och det blev ett Nobelpris också. Lars kanske vill berätta lite om det.
Ja, det. Du menar historien?
Ja,
ja, just det. Det var en italienare, Daniel Bové, som syntetiserade en serie med molekyler där selo var en av en rad molekyler med samma struktur som egentligen var tänkta som antidot i samband med nervgasintoxikation. Och ut ur den serien av molekyler fanns då selokurin, som, precis som Malin säger, den svenska farmakologen Stefan Teslev intresserade sig för. Och de, han tillsammans med Otto von Dardel, som var anestesiolog i Stockholm och blev nästan 100 år gammal. Han blev inte riktigt lika gammal som Torsten Gård senare, men nästan. De två publicerade, precis som du säger Malin, den första kliniska studien på selo, vilket var ett genombrott och är fortfarande en fantastiskt intressant studie. Acta Chirurgica Scandinavica. Men det är ett Nobelpris. Kul.
Mm. Ja, strukturen på selo, jag vet inte om ni har reflekterat så mycket över hur selo ser ut på molekylär nivå. Händerna upp för de som har reflekterat över det. Bra. Och då vet du att det är en omvänd. Det är två stycken acetylkolinmolekyler. Acetylkolin ser ut så här. Kvartäramoniumföreningen här. Då ser ni den där. Och sen har man lagt ihop två liksom, som sitter ihop här. Så att den är upp och ner och sen har vi den så. Och med anledning av det så bestämde man sig ganska tidigt för att Celo hade samma effekter som acetylkolin. För det var ju två likadana. Men då tänkte man kanske inte riktigt på att det är en mycket bulkigare molekyl. Den är ju större i rymden och så. Så den kanske inte binder på riktigt samma sätt. Och eftersom Celo kom på 50-talet ungefär så har man inte gjort så där jättemycket studier på det. Men Celo binder i alla fall precis som acetylkolin till den här alfa-subenheten. Och orsakar en initial depolarisering. Och den kan ju vi se. Och var ser vi den först på en patient? Var brukar det börja?
Tårna.
Vad sa du?
Tårna,
ja.
Inte för att jag titta på tårna.
Ögonen, ja. Ja. Och det är väl, vad tror ni det beror på? Att det ofta är ansiktet och ögonmusklerna som börjar rycka först. Ja.
Det är väl ganska små muskler.
Precis.
Det är en sak, men sen så verkar det finnas andra orsaker som i den boken jag läste inte var klargjorda.
Exakt. Man vet inte säkert, men du har helt rätt att det är små och väldigt känsliga muskler. De här patienterna med myasteni till exempel och andra typer av neuromuskulära sjukdomar, så är det ofta ögonmusklerna som påverkas först, så att de verkar vara väldigt känsliga för i sin neuromuskulära koppling. Och det är väl för att de är så liksom, man behöver en väldigt fin justering av ögonmuskulaturen. Sen sitter de också hyfsat centralt, och det är också viktigt för tillslagstid. Så att först har man de här fascikulationerna som vi kan se kliniskt. Och det tycker jag är ganska häftigt att vi kan se vad som pågår i synapsen varje dag. Så nu får ni liksom gå ut och titta på vad som händer i den neuromuskulära kopplingen nästa gång ni använder Celo. Använder alla Celo här liksom regelbundet? Eller är det något sjukhus som inte använder Celo? Nej? Bra. När man har fått den här första stimuleringen då, så då blir det en stängd receptor. Jag skriver så här därför att man vet inte riktigt vad som händer. Och det är ingen som vet. Om det är receptorn som är desensitiserad eller om det är membranet eller så, då går det i alla fall inte att aktivera det någon mer. Och du är liksom, ja, då är det stängt i en 5-10 minuter ungefär tills patientens muskelfunktion kommer tillbaka. Och om man använder Celo via RSI då, så är dosrekommendationen ligger väl runt 1 mg per kilo. Och det är snabbverkande, 45 sekunder ungefär. Kort duration, det här kan ni allihopa, eller hur? Som ett rinnande vatten. Och den här korta durationen då, det beror på redistribution återigen från den neuromuskulära kopplingen, precis som våra narkosmedel, där det är också redistribution som gör att man tappar effekten. Så att det bryts inte ner i den neuromuskulära kopplingen, utan det diffunderar ut i blodet och så bryts det ner av pseudokolinesteras, som för säkerhets skull har tre olika namn, så att om man läser olika typer av böcker så kommer man att bli tilltagande förvirrad. Så att pseudokolinesteras, butylkolinesteras eller plasma kolinesteras. Och då är det viktigt att känna till att det finns en familjär brist av pseudokolinesteras. Vi har haft någon patient här nyligen, någon av er på sådana sidan som har involverat den här patienten, Cecilia kanske?
Jag tror
det
var en man för ett halvår sedan.
Ja. Så att om man jobbar under en hel livstid så kommer man att träffa på några sådana här patienter som inte bryter ner Celo. Och hur vet man det då? Var du med Cecilia precis vid patienten eller?
Jag hade honom på posto. Men de hade någon anledning kopplat upp toffen tror jag.
Han fick Mivacron tror jag.
Han fick Mivacron? Och hur kan det komma sig då att Mivacron, vi pratar om Celo. Eller varför kan man ha, varför påverkas pseudokolinesteras Mivacronet? Om man har brist på pseudokolinesteras. Mivacron är ju icke-depolariserande.
Det bryts ner.
Exakt. Ja, nu försöker jag förvirra er här. Precis. Pseudokolinesteras bryter ner Mivacronet också. Så att både vid Celo eller Mivacron. Precis. Men ofta så upptäcker man det kanske när man ska väcka patienten. Narkosgasen är borta eller propofolet eller vad man har använt. Och patienten blir tachykard och stiger i blodtryck och ja, är muskelparalyserad men vaken. Vilket ju förstås är väldigt obehagligt. Så att det här måste man ju ha i bakhuvudet hela tiden. Att det kan hända. Och har man en sån patient så ska de utredas. Och man kan mäta pseudokolinesteras i plasma eller blod. på Kemlab. Och sen så kan man kontakta, det finns ett center för det här i Danmark, i Köpenhamn, som man kan prata med. Men det är ju tråkigt om patienten råkar ut för igen, så patienten behöver känna till det här.
Malin, nu så kanske du sa, hur vanligt är det?
Bra, de där siffrorna, men kan det vara en på 100 000? Lars, hjälp mig.
Alltså, i allmänhet en på 3 500, ja. Så räknar man med att man kör kanske 600-700 anestesier per år som specialist, sen att det kommer göra, om det är riktigt, så en gång vart femte år eller vart sjätte år kommer det. Statistiskt sett var i närheten av en sån här patient. Så det, och därför så kan det vara bra att, kanske vi kommer att tala lite mer om det idag, men det finns ju en utredningsgång där som är bra att tänka på. Men det är liksom, det är nästa steg, så det är inte den här första delen kvar.
Ja.
Det är en vanlig förekommande.
Precis, det händer. Mm. Biverkningar till CELO då. De flesta av er känner till det här med kaliumfrisättning, eller hur? Har man hyperkalemi så ska man inte ge CELO. Om jag skulle ge CELO till Henrik till exempel då, som verkar frisk, och så över honom för en app, hur mycket skulle hans serumkoncentration av kalium stiga ungefär? Vad säger du? 0,5, ja precis, någonstans 0,2 till 0,5 ungefär, precis, hos en vanlig individ som är frisk. Och vad tycker ni är lagom kaliumnivå då? För att, eller vad tycker ni är för hög kaliumnivå rättare sagt om man ska ge CELO? Hur brukar ni tänka? Fem? Ja.
Men det beror ju på vad det är för patient och hur viktigt det är och vad man har för alternativ just då.
Just det.
Alltså det vill inte säga jättehemskt att få kalium på 6 kanske, om man är van att ligga på 5,5 liksom.
Mm.
Men det är klart att det är bäst att vara försiktig.
Just det. Finns det något alternativ om man...
Alkoholium kan.
Ja, precis. Pierre, hur brukar du tänka?
Ja,
jag tänker att vi kan dela med oss lite.
Du sa där att det beror på hela sammanhanget. Hur ska det här utvecklas? Ska vi transfundera och tillföra mer kalium? Och vad är det där patienten på väg in mot något som kan bli postoperativ njursvikt? Jag skulle inte vara ett ugrädd för CELO till 5,0 på någon av oss. Och inte 5,5 heller. Men då är vi friska. Och sen har vi ju så bra alternativ att jag antagligen ska prata om.
Precis.
Så att, ja, något sånt.
Ja, men det är väl någonstans där vi ligger, eller hur? Ja. Yes, arytmier då? Har ni träffat på några arytmier i samband med CELO? Du har gjort det.
Bradykardier.
Ja, bradykardier. Ja. Har det varit en vanlig dosering av CELO? Ja. Och vad tror ni de här bradykardierna beror på då? Varför får man dem? Ja.
Karotisk bulbel som påverkar.
Ja, det är en bra tanke. Om vi tänker mer på receptornivå. Vi var inne på det lite tidigare. Kan de spilla över på några andra receptorer? Bradykardireceptorn. De muskarinerga receptorerna. För det är lite smutsig drog. Om man hade försökt lansera CELO idag hade man aldrig kunnat registrera det förstås. Utan det är ju liksom, har ju för mycket biverkningar och så. Det ser vi ju här. Men CELO spiller över. Och oftast inte i vanlig dosering men kan göra det. Men börjar man iterera CELO. När jag började här 2000 som Vicul. Då körde vi ofta upprepade CELO-injektioner på höftluxar och sådär. Och då kan man ju se mer. Och längre tillbaka, går man 20-25 år tillbaka, så körde man ju CELO-dropp. Och någon sa till mig här för några år sedan att man fortfarande körde det på något universitetssjukhus här i landet. Jag ska inte säga vilket. Men Lars har varit där förut. Ja, och Pierre. Och om man gör det, då får man ju väldigt mycket CELO i kroppen. Och då påverkar de inte bara de nikotinerga receptorerna, utan då spiller de över. Så att det är ju en anledning att inte överdosera läkemedel. Därför att då börjar de vandra runt till andra receptorer som man inte hade kanske tänkt påverka. Arytmier. Och vi ska komma tillbaka till det. Man kan ju också få, alltså tachyarytmier då, VF och VT, om man får den här hyperkalemin förstås. Men det är ju en annan sak. Tryckstegringar. Vad är det för tryckstegringar som vi brukar bekymra oss för när det gäller CELO? Intrakraniella, ja. Intraokulära. Och vilken av dem är det som man ska vara mest rädd för då?
Intrakraniella.
Ja, rent allmänt ska man vara mest rädd för intrakraniella tryckstegringar. Men när det gäller CELO, intraokulära. Därför att de intrakraniella, det är en gammal gammal skröna. Nej, men man har undersökt det nu och sett att det är ingen fara att ge selo om man till exempel får en akut patient med högt, om vi får en skallskadad patient här med högt intrakraniellt tryck, så det är inte selo som leder till att man får ett ökat intrakraniellt tryck, utan ofta så man kan ju inte testa selo på en patient utan att söva dem samtidigt eller laryngoskopera mer eller mindre. Man har gjort studier på neurointensivvårdsavdelningar och gett dem omväxlande koksalt eller selo för under pågående ICP-monitorering och sett att man får ingen påverkan. Däremot så de gamla studierna som är gjorda i akutsituationer, och då kan det ju vara så att patienterna inte var tillräckligt sövda och att det var därför man fick de här tryckstegringarna. Så att det är helt ofarligt att ge selo till en patient med skallskada. Och då är det ju viktigt att komma ihåg de två viktigaste sakerna när man har en patient med skallskada eller intrakraniell problematik. Och då är det ju att man ska undvika hypoxi och blodtrycksfall. Och där kan ju selo vara ganska bra då, i det att man undviker hypoxi med en snabb intubation. Men däremot så höga tryck i ögonen om man har vissa patologier i ögonen, stängd vinkel, glaukom och sådana saker.
Men är det en kontraindikation? För det står ju också olika att det inte är så farligt med glaukom. Men däremot har man en penetrerande ögonskada, då kan man börja tänka.
Precis, där är det väl att man liksom får väga lite för och emot, men man får ett lite ökat tryck.
Det är massor med folk som har glaukom.
Ja. Nej, men det är ingen fara. Men det är mer om man har ett akut förhöjt tryck i ögat, så ska man inte ge selo. Så att det är ganska få patienter som det gäller. Muskelsmärta kan man få av selo, eller hur? Ungefär 10% av patienterna får muskelsmärta när man har gett selo. Finns det något bra sätt att förhindra det på då? Någon som har fått något tips av någon äldre kollega? Ja. Bishan har fått ett bra tips.
Trekularisering.
Ja.
Och 10% av dosen.
Ja. Brukar du köra så?
Nej. jag gjorde det faktiskt på den 10-13 år sedan, men nej.
Ja, och precis. Det är det där jag vill komma åt. Och det är bra att ingen av er har fått det tipset, för då har liksom budskapet gått fram. Ja, för att förr i tiden körde man mycket prekurarisering. Man gav en 10% av en man gav lite icke-depolariserande läkemedel för att liksom blockera ner ganska många receptorer. Så att man, när man sen gav sitt selo, inte skulle få så kraftiga ryckningar. Men, och så man läser, jag var faktiskt inne på FRCA:s hemsida, och där står det faktiskt om prekurarisering på ett väldigt märkligt sätt, måste jag säga. För att det står ganska neutralt om att man kan göra så här. Och sen så står det på biverkningar att man då liksom kan få lite svårt att andas och lite svårt att svälja och lite dubbelseende och så, vilket man ju får. Och det är ju precis det här som vi vill undvika i slutet av en anestesi. Och då göra det i början känns ju väldigt märkligt. Och dessutom så är det ju så att när vi ger selo, så är ju verkningsmekanismen är ju att det först ska aktivera receptorerna och sen stänga ner dem. Om vi då har blockerat massa receptorer innan, så kan det ju vara så att vi faktiskt får en sämre effekt av selot också. Och slutligen så finns det numera ett par studier välgjorda där man har visat i randomiserade blindade studier att det inte är någon effekt av det här, utan det är som vanligt att man har en känsla av att men det här är nog en bra grej liksom. Men man behöver studera det på ett objektivt sätt för att ta reda på om det funkar. Så att det funkar inte, och det kan vara lite farligt. Ja.
Det var någon som gjorde det i syfte att minska den här kaliumstegringen.
Ja, precis.
Vad säger du om det?
Ja, vad tycker du själv?
Ja, att jag vet för lite om mekanismen för kaliumutträngningen.
Exakt, och vi vet ju inte riktigt hur patienten ser ut. Och
man kan ju... Vad är mekanismen för det?
Ja, för vi har kommit till det, tror jag. Vänta, vi ska se. Ja. Ja, Jakob.
Får jag fråga om biverkningarna? Muskelsmärta, finns det studier som visar på att man faktiskt får muskelsmärta av just selo?
Ja, det finns det. Precis, 10% ungefär.
Okay. Det känns ju annars som att det finns många anledningar att få muskelsmärta efter att ha legat still.
Exakt, precis.
Men är det dosberoende? Alltså 1-2 milligram per kilo, det är ju stor skillnad. Och så om man ger 2 milligram, är det större chans att få muskelsmärta?
Jag tror inte det har så mycket med alltså med doseringen att göra, utan man vet att jag tror att lite mer patientberoende.
Är det inte hur mycket muskler man har, hur mycket man rycker helt enkelt? Att det inte blir så någon sorts träningsverk liksom.
Ja, precis. Så kan det också vara. Ja, Pierre.
I karriären tyckte jag så här, lite muskelsmärta kan man väl ha. Tills jag blev uppringd av en patient, inte just mig kanske, utan vår reception här. Och den här flera gånger, alltså, vissa får alltså fruktansvärt ont. Och det består av minnet av den här operationen, att de fixar in en helskott ont i kroppen efteråt. Så.
Ja.
Den är ju inte negligerbar.
Nej. Precis. Men prekurarisering är inte att rekommendera. Malign hypertermi, sådana patienter ska ju inte ha CELO förstås. Och det ska man ju alltid ha i bakhuvudet också, att patienter kan ha malign hypertermi och så. Känner ni till hur det ser ut? Hur ser det ut om en patient får malign hypertermi? Ja.
Men de får väl en masetespasm?
Precis.
När man skriver CELO.
Ja. Och hur ser det ut för övrigt liksom, med vitalparametrar? Vad händer?
Ja. CO2.
Exakt. Ja, temperaturen stiger och så. Så att då behöver jag dantrolen eller något liknande licenspreparat tillgängligt. Histaminfrisättning av CELO. Och det spelar över på den typen av receptorer. Man ska vara restriktiv till barn. Och då kommer ni säkert att säga att jag har ju gett barn CELO. Eller hur? Det har jag också gjort. Men då ska man, det har att göra med de här fetala nikotinreceptorerna. Att om man är väldigt... Ja, dels väldigt prematur kan det vara påverkan på dem. Och sen så är det så att barn kan oupptäckta neuromuskulära sjukdomar. Så att man ska bara tänka sig för det, som är det mesta. Man kan använda det, men man ska liksom ha en vaksamhet. Men man använder det på barn. Då ska vi gå in lite på det här molekylära igen då, med de här fetala adulta muskulära nikotinreceptorerna. Här uppe har ni en fetal, eller immature som de kallas ibland, muskulär nikotinreceptor med en sån här gammasubenhet. Och egenskaperna ändras ganska dramatiskt när man byter från den här gammasubenheten till epsilonsubenheten på den här receptorn. Så här ser ni en elfysregistrering. Och då ser man här, om ni tittar här, de här strecken som är här uppe, då är kanalen stängd och här är den öppen. Och utan att veta så mycket om elektrofysiologi så ser man ju ändå här att kanalen är mer öppen i den här fetala. Och det kan väl på något sätt vara praktiskt. Små bebisar och foster som ligger runt, det ska liksom hända något även om man inte gör så mycket rörelse. Medan vi som är stora och starka här behöver jobba lite mer för att öppna de här kanalerna, kan man tänka liksom, bara för att liksom få in det i huvudet på något sätt. Men så att de har längre öppningstider som ni ser, och de öppnas lättare också. Och den här adulta, den matura receptorn då, har kortare öppningstider och högre såna här strömmar. Så att om man blir denerverad eller immobiliserad så får man ett uttryck av fetala muskulära nikotinreceptorer. De börjar uttryckas. Och då får man även en uppreglering både av adulta och fetala, så att man får både känsligare receptorer och så fler receptorer. Och det i sin tur då gör att man får en kraftigare, kan få en kraftigare kaliumutsöndring och risk för detta scenario.
Man säger då att man till exempel har en paraparese eller KG och sen har man haft den i 2 år.
Ja.
Skulle man undvika CELO på den då?
Ja, hur skulle du göra?
Ja, men jag är lite feg så jag gör det, jag undviker det.
Ja.
Men andra är så här, vadå?
Ja.
Vi kör på CELO.
Precis, och det beror lite på hur man vill vara, eller hur?
Fråga er erfarenhet.
Ja, absolut, men jag vill att ni tänker efter lite. Ja. Nej, men så här är det, vi vet ju inte hur lång tid det kvarstår. Finns det ett annat alternativ, då kan det ju vara klokt att ta det andra alternativet. Pishan.
Normalt, visst finns det dödsfall, case-report skriver att det finns ju folk som har...
Absolut.
Och då känns det att riskerar de med vi kör.
Ja.
Nej, men liksom att dör han så dör han, eller?
Nej, men absolut, men det blir ju en ekonomisk fråga också. Tiden, om man har jättekort sövning och så ska man ge liksom esmeron, så ska man reducera med
Bridion. Fast jag kan ändå tycka, precis som
om man börjar köra så och ens chef inte håller med en, så kanske det kan bli liksom klagomål.
Ja. Nej, men det är ju, det kan ju vara knepigt om man är ST-läkare och kanske man måste ju på något sätt ändå lyda sin chef. Eller hur, Pierre? Men däremot rent intellektuellt så är det ju så att vi vet, precis som Bishan säger, att det finns dödsfall och vi vet inte hur lång tid det här kvarstår. Och då kan man ju försöka fundera ut, jag skulle ju ta ett annat alternativ, antingen hoppar man över muskelrelaxantia, du kan söva med en opioid och propofol beroende på vad det är för patient och få nästan lika bra intubationsförhållanden, lite högre andel med larynxskador kanske. Och sen så har vi ju esmeron. Och sen kan man ju säga att men i de allra flesta fall så kommer det att gå bra. Men i det fall där det inte går bra, då blir det ju väldigt kostsamt helt plötsligt. Så att jag tycker inte man ska chansa. Men där tror jag att det handlar ju om lite lokala diskussioner också. Men liksom rent mitt råd är ändå att köra på den säkra sidan, därför att vi vill ju att patienterna ska komma härifrån på ett bra sätt och säkert sätt.
Mm. Kan ju också vara ekonomiskt försvarbart att använda BD-1.
Ja, precis.
Att det går snabbt.
Alltså, exakt.
Vill man kanske operera fel om inte personal står där och liksom väntar.
Precis, exakt. Den diskussionen, ja, det pågår en del hälsoekonomiska studier på BD-1. Jag vet inte om Lars kanske kommenterar det lite i eftermiddag. Så att det är ju inte bara en kostnad. Det är ju som när vi använder andra dyra läkemedel. Så tror vi ändå att vi gör någonting bra för patienten. Jo, de här muskulära nikotinreceptorerna, både adulta framförallt men även fetala i viss del, och kan då uppregleras, som vi pratar om, att de blir fler när man då har låg stimulering. Det är ju då som receptorer uppregleras. Vid ryggmärgsskada, stroke, brännskador, långvarig immobilisering, långvarig behandling med icke-depolariserande muskelrelaxantia, det gör ju vi ganska sällan i Skandinavien. Det är några hjärtstopp, men då handlar det ju om någon dag, liksom något dygn. Men i mellan Europa och i andra länder så kan man ha andra traditioner av att köra ganska långa perioder med paralys. Vi har väl kanske ibland på väldigt svåra ARDS kan det vara indicerat och så. MS, Guillain-Barré. Och sen har vi de här då med nedreglering av receptorerna, eller ja, lite slarvigt uttryckt, vi myostenia gravis eller acetylkolinesteras förgiftning och organofosfat förgiftning. Det är ju ingenting som vi träffar på dagligdags förstås. Så att CLO ger inte till långvarig immobilisering och SIVA patienter och där så som sjukhusen ser ut numera så ligger ju inte bara de sjuka patienterna på IVA, utan de ligger ju på vårdavdelningarna. Så att en dålig patient som har legat med en kirurgisk vårdavdelning och kräkts och inte kommer ur sängen på en vecka är ju liksom i samma läge som den här patienten, kan man tycka. Muskelsjukdomar, brännskador, här är ju superviktigt både vad gäller brännskador och ryggmärgsskador, att när de kommer in direkt på akutrummet eller på vårt traumarum, då kan man använda CLO. Det går ju alldeles utmärkt, inga konstigheter. Stora mjukdelsskador, plasmakolinesterasbrist, malign hypertermi, uremi är väl lite relativt, men den här långvariga immobiliseringen, eftersom det finns väldigt många fallrapporter, det kommer fler och fler.
Förlåt, varför uremi?
Ja, det handlar om njursvikten och hyperkalemi, att om man har uremi finns det risk att kalium kan stiga lite till liksom. Men den är också lite relativ. Men det här är väl liksom ett... Ja?
Kan man ha plasmakolinesterasbrist inte bara familjär, utan kan det vara att det är samband med något tillstånd eller något?
Ja, teoretiskt om man har superdålig leverfunktion eller det finns... Alltså, ja, det finns några sådana här extrem konstiga tillstånd, men det är inte liksom ingenting som är värt att, tror jag, lägga på minnet.
Det har funnits ett astmamedel som heter Bambuterol och det interagerar med kolinesteras, och använder man sig patienten, står patienten på Bambuterol, då får man nedsatt, då kan man få ganska rejäl förlängning av rejäl förlängning av cellokrin. Det är väl det enda jag har.
Men det här tycker jag är en bra regel. Ge aldrig CLO till IVA patienter. Det har ingen plats där. För där är ju också så, bestämmer ni er för att tuba en IVA patient, då finns det oftast ingen väg tillbaka. Det är ju inte något alternativ att väcka patienten och så när de ligger i 80% nivå, så det är ju bara en väg fram. Ja. Den sista innan fikapausen. Orkar ni med det? Lite mer teoretisk aspekt. Hur många av er är det som har sett ett fas 2-block? Lars? Hur många av er är det som vet vad ett fas 2-block är? Känner ni igen begreppet? Ja.
Men det är lite skumt.
Ja, det är skumt. Eller hur? Ett fas 2-block kan man få om man ger långvarig administrering av succinylkolin, alltså typ CLO-dropp, eller också om man ger upprepade CLO-doser. Och då övergår då den här depolariserande blockaden, där vi då ser de här jämna staplarna, de övergår i en icke-depolariserande blockad där man plötsligt får ett fade. Och det här vet man inte riktigt vad det beror på, och det tar ganska lång tid att bli av med det här blocket. Jag vet inte, Lars, du kanske kan beskriva om du har sett någon patient som har haft ett sånt här block.
Ja, det är efter de patienter som jag har haft då, det var när jag var ST-läkare själv, när vi, då användes ju cellokurininfektion vid korta öronindjekt till exempel. Effektomier och adenoidektomier. Och då kunde man ibland komma upp i doser som var ganska höga, så att inte andningen återkom på det sätt som man hade förväntat sig.
kopplar man då, och eftersom jag var intresserad av det här redan då, så kopplade vi ibland på monitorering då, så man kunde läsa av det där. Och då kunde man se att det fanns en tydlig fade i trainingsvaret, och det stannade kvar i kvart, 20 minuter, ibland upp till en halvtimme efteråt, och innan liksom man fick tillbaka patienten som skulle få vård, så man kunde se att man hade en bra chans att extubera. Så det ligger där i det här häradet i ungefär halvtimme. Och det är inte en extremt långvarigt hos fas 2-brott, men det är ändå irriterande länge om man tänkt sig någonting annat.
Ja.
Är det här samma sak som restkularisering?
Nej. Nej. Det är ett helt annat tillstånd. Så det här gäller bara C då. Och molekylära orsaken bakom det här då, det här är från våra studier på grodägg, och då ser man då att om man går upp i dos med CELO, att det kan man göra i ett provrör, det gör vi inte på människa, och testa de här receptorerna, då ser man att de här receptorerna blockeras när man ökar CELO-dosen. Så att det är en ganska gångbar teori att man hämmar de här alfa 3 beta 2 nikotinerga receptorerna med en högre dos av succinylkolin, och då får man också det här fadet som man ser, vilket är polariserande. Sen kan det också vara en interaktion med andra presynaptiska strukturer, eftersom som vi sa, så kommer man upp i koncentration så slår man lite här och där, och det kan vara andra receptorer också som påverkas.
Vad handlar det om för doser? Bara typ, hur många gånger får man ge CELO?
Alltså, jag skulle inte ge CELO mer än en gång, men jag har ju som underläkare gett det 2-3 gånger utan att, men det var för 17 år sedan.
Någonstans kring 300-400 milligram för en 70 kilos patient, då börjar det osa kallt. Och jag tror att ingen kommer kanske se det här av er, utan det ni kan komma i kontakt med den här typen av problematik, det är om ni jobbar utomlands på enheter eller arbetar i tredje världen där man arbetar med andra typer av anestesimetoder kanske. Då kommer ni, kan ni säkert komma i kontakt med det. Och då är det bra att veta om det här. Men någonstans, alltså det, och det här är ju inte studerat, så att man kan säga att vid den och den dosen över så många milligram per kilo, då inträffar det fast 2-block. Utan jag kan bara prata om erfarenheten från när jag själv, när den tiden när man använder detta regelbundet överallt i Sverige. Då ligger det kring 300-400 milligram CELO för en 70 kilos patient. Då bör man kunna se att man får en annan typ av block. Och du, Malin, du var ju den som faktiskt visade på den här möjliga mekanismen. Du var den första som visade detta. Ett väldigt citerat arbete av dig.
Precis.
Modest. Vi vill gärna cred för det.
Ja. Nej, men vi intresserade oss för CELO. Det var inte så många som var så intresserade av CELO på 2000-talet kan man säga. Ja, ja.
Du gav ju ett väldigt spännande råd där, använde inte på IVA. Hur många IVA-avdelningar tror du tillämpar det här för plusset idag?
Det är ju väldigt svårt att veta.
Vi har ju naturliga skäl pratat mycket med er två genom åren.
Använder ni det på era IVA-avdelningar? Sös?
Ja.
Ja,
MIVA i
alla fall. Ja, MIVA. Ja, för vi kör bara Esmeron uppe på SIVA nu, och det känns som att man får ju ett nästan lika snabbt tillslag och tar ju helt bort riskerna med det hela. Så det kan vara något att gå hem och fundera på.
Ja, det är